Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gamla testamentliga texten för fastlagsondagen. Så skriver profeten Jeremia i det 8:e kapitlet och från den 4:e versen. Säg också till dem, så säger Herren, om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek. De vägrar att vända om. Jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar de. Ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Alla viker av i sin egen riktning. Likt hästar som störtar ut i striden. Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid. Och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. Hur kan ni då säga, vi är visa och vi har Herrens lag? Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till en lögn. De visa ska komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat Herrens ord. Vad har de då för vishet? Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Kära vänner, så har vi samlats för att höra Guds ords predikan. Har du och jag kommit hit med en andlig fråga? Hur ska jag få frid med Gud? Hur ska jag bli viss om min frälsning? Vad ska jag göra med alla de synder som jag ser finns i tankar, ord och gärningar? Bra. Sådana frågor kommer att besvaras idag. Man ska inte besväras om man som kristen har frågor. Också om sånt som man borde veta. Martin Luther, han brottades med frågan, hur ska jag finna en nådig Gud? Och han fann svaret när han studerade Romarbrevets 1:a kapitel och den 17:e versen. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och det var startpunkten för reformationen. Somliga av oss kanske redan kan många av svaren. Det är också bra. Det är bra att få repetition. Upprepning är inlärningens moder. Men vad ska man säga om människor som aldrig ställer viktiga frågor och därför inte ens är intresserad av svaren? I dagens text läser vi att Gud säger genom profeten, jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar de. Ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Det är allvarligt om man frågar sig, vad har jag gjort? Och sen svarar, jag har inte gjort något fel inför Gud och mina medmänniskor. Eller som när Jesus ställer den rike ynglingen till svars inför Guds heliga lags krav på vad vi ska göra och inte göra. Och han svarar, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Lika felaktigt var Karins svar. Mitt brott är för stort för att förlåtas. Det finns svar på frågan. Svaret är att vi har syndat och förtjänar att straffas. Svaret är att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korinthierbrevet 5, vers 19 och vers 21. Gud frågade Eva i Eden: vad är det du har gjort? När Adam och Eva hade brutit mot Guds lag, Guds bud i paradiset. Och Gud sa till Kain när han hade dödat sin broder Abel: vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Den människa som i samvetet träffas av Guds lag, träffas av Guds fråga: vad har du gjort? Han bör ställa sig frågan: vad har jag gjort? Den samaritiska kvinnan avslöjades av Jesus som synderska, men upprättades och fördes till tro på den Kristus som är honom som ger levande vatten, Guds ande och förlåtelse, när han sa: den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Samma kvinna vittnade frimodigt för sina samaritiska landsmän: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Men om man inte ens ställer frågan: vad har jag gjort? Då kommer man varken fram till svaret på den frågan, frågan om den egna synden, eller svaret som handlar om Guds förlåtelse i Kristus. Det är mycket allvarligt att inte ens ställa frågan: vad har jag gjort? Om folket i dagens text säger profeten Jeremia: ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger: vad har jag gjort? Alla viker av i sin egen riktning, likt hästar som störtar sig ut i striden. Låter det inte lite likt Svenssons? Vad då synd? Vad är synd? Vad har jag gjort? Låt oss se på bakgrunden till dagens text. Ungefär i mitten av 600-talet före Kristus så hade det börjat vända för Juda rike. Tidigare hade landet hållits samman genom att man visade god vilja gentemot det mäktiga assyriska riket. Det var Assyrien som höll Egypten i söder borta från Juda rike. Och det var Assyriens välstånd som skapade handelsvägar och affärskontakter så att Juda rike blomstrade. Men under ytan så tog man inte bara emot materiellt välstånd utan också falsk religion och avgudadyrkan. Det var det pris Juda betalade för att hålla sig väl med sin mäktiga granne. Man tolererade dyrkan av Assyriens gudar parallellt med dyrkan av den enda sanna guden. Under den sista halvan av 600-talet före Kristus så började vända återigen för judarike, vändas i rätt riktning. Kung Josia ville reformera landet och föra det tillbaka till sann trohet till Gud. Man hade funnit delar av Bibeln i templet, och när Josia läste dessa bibeldelar så omvändes han och började återuppbygga och rena landet. Assyrien försvagades med tiden och Egypten blev allt starkare. Snart tågade Egypten mot Judaland och besegrade och dödade kung Josia vid slaget vid Megiddo. Så småningom så såg Egypten till att få en lojal kung på tronen i Juda, Jojakim. Och allt det som Josia hade kämpat för med reformer, det rasade samman. Men folket var entusiastiskt. Man hade fred. Man trodde att det var slut på krigandet nu. Det var lugn och ro i landet. Guds profet Jeremia som talar i dagens text, Han såg att det var fred. Men det var en falsk fred. Det var en fred grundad på unionism, på kompromiss, på allianser, på religionsblandning. Längre fram i kapitlet berättar Jeremia om de falska profeternas och prästernas ord. De tar det lätt med att hela dottern, mitt folks skada, och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Jeremia 8, vers 11. Profeten varnade för avfall ifrån Guds heliga lag, från dyrkan av andra gudar och omoral. Men orden göd för döva öron. Folket omvände sig inte, och profeten beskriver folkets andligt döda tillstånd på fyra olika sätt. De handlade i sitt agerande, för det första mot det sunda förnuftet, för det andra mot ett normalt samvete, för det tredje mot skapelsens vittnesbörd, och för det fjärde mot den heliga skrift. Och dessa fyra punkter ska vi nu gå igenom. 1. De handlade mot det sunda förnuftet. 2. De handlade mot ett normalt samvete. 3. De handlade mot skapelsens vittnesbörd. Och 4. De handlade mot den heliga skrift. Gud säger till Jeremia: säg också till dem, så säger Herren, om någon faller, reser han sig då inte upp igen? Och om någon går vilse, vänder han då inte om? Varför vänder de sig ständigt bort, detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek. De vägrar att vända om. Om en person ramlar omkull, ja, då säger det sunda förnuftet att han reser sig upp. Det är okej att snubbla. Ja, vem som helst kan falla. Men det är inte förnuftigt att inte ens försöka att resa sig upp. Folket hade fallit. Fallit från lydnaden för Guds bud. Fallit till andra avgudar. Fallit till äktenskapsbrott och omoral. Men de ligger och krälar på marken, utan att ens försöka att resa sig upp. De har, precis som hedningarna, vant sig vid att krypa runt i smutsen. Det är totalt obegripligt för folk som kallats till att vandra vid Guds sida. Gud säger: jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar de. Ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger: vad har jag gjort? Alla viker av i sin egen riktning, likt hästar som störtar sig ut i striden. Om man har ett normalt samvete, ett samvete som är upplyst av Guds lag, ett samvete som är känsligt för vad som är rätt och fel, då gör det ont när man gör någonting som är fel. Då känns det att man borde göra det som är rätt. Men om man inte ångrar det onda, om man inte ens ställer frågan: vad har jag gjort? Då är man död och kall. Folket var likgiltigt. De talade vad som inte var rätt, står det. De pratade på, men ur munnen kom inte det rätta och det sanna, utan det felaktiga. Precis som den postmoderna svensken som tror att alla har sin egen sanning och sin egen moral, och det finns inte något absolut sant, något objektivt rätt och fel. Så var det med juda folk. För vad står det? Alla viker av i sin egen riktning. Vad som är rätt och sant är givet av Gud. Det kan man veta av sitt samvete, om man inte gjort sig okänslig för det. Och genom Guds ord, om man lyssnar på det, lyssnar man på Guds vittnesbörd i samvetet och i skriften, då viker man inte av, utan böjer sig för Gud och frågar inte likgiltigt, vad har jag gjort? Utan med bävan, med ånger och förskräckelse, vad har jag gjort? Märker ni att det finns en skillnad? Vad har jag gjort? Eller, vad har jag gjort? Man säger med den förlorade sonen till Gud, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Och Gud fortsätter, till och med storken under himlen vet sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens domslut. När den tiden kommer, så känner flyttfåglarna på sig när det är dags att bege sig söderut från vår kalla nord. Eller hur? De samlas på telefonledningar och flockas. Det har vi sett varje år. De börjar svärma runt några dagar. Och sen, som på en given signal, en dag, så beger de sig iväg och färdas hundratals mil till varmare länder. De kan inte stanna här. Om de stannar så blir det dystert, bistert. Det blir kallt, det blir svårt att finna föda, och de kanske fryser ihjäl. Men de stannar inte. De flyger iväg. De vet när tiden har kommit. Men så smarta var inte juda folk. De hade manats att vända sig till Herren, men rörde sig inte en tum. De fortsatte som vanligt, och snart skulle vintern slå hårt mot dessa. Deras stad skulle belägras. Många skulle dödas och många skulle föras bort till fångenskap i Babylon. De begrep inte sitt eget bästa. Det begriper till och med flyttfåglarna. På bestämd tid lättar deras vingar och de vänder till tryggare och varmare länder. Men, säger Gud, mitt folk känner inte Herrens domslut. Så var det på Jeremias tid, och samma skeende upprepas 700 år senare. Jesus gråter inför Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeten och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde. Matteus 23, vers 37-38. Gud give att vi, du och jag, inte somnar in i en sån likgiltighet att vi blir dummare än storken, turturduvan, svalan och tranan. Gud kallar oss nu. Ångra era synder. Omvänd er. Tro evangelium. Fåglarna flyger söderut. De flyger till varmare länder. De flyger till trygghet och föda. Vår enda trygga tillflyktsort är Kristi kors. Vårt enda skydd är Guds sons blod som renar från all synd. Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Psalmisten skriver, hur ljuvliga är ej dina boningar, Herre Sebot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där de kan lägga sina ungar, dina altaren, Herre Sebot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar det ständigt. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har sina dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor. Och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud, Sebot, hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Gud, se vår skuld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebot, salig är den människa som förtröstar på dig. Gud talar för det fjärde om hur folkets olydnad och otro var ett direkt trots mot den heliga skrift som de hade fått ifrån Gud. Hur kan ni då säga, vi är visa och vi har Herrens lag? Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. De visa ska komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat Herrens ord. Vad har de då för vishet? Man kan ju lätt föreställa sig att ett avfälligt folk skulle trampa på Bibeln och vägra att befatta sig med den. Men så var det inte med juda folk. Och så är det inte med avfälliga kyrkor idag. De viftade med Bibeln och skrek, som profeten Jeremia skriver, vi är visa, vi har Herrens lag. Herrens lag var Torah, profetrullarna från Moses. Såna bibelviftare har vi i kristenheten idag också. Människor som berömmer sig av Bibeln och sin egen vishet. Men allt för ofta är det bara tomma ord. Gud säger genom profeten, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. Precis som på Jesu tid fanns på Jeremias tid, alltså 600 år tidigare, mellan Guds ord och åhörarna, folket, så kallade skriftlärde. Det är inget fel att ha skriftlärda. Det är inget fel att ha människor som allvarligt har studerat de heliga skrifterna. Men dessa hade lögnpennor. Det vill säga, de säger inte vad skriften säger. De ger sina egna tankar. Hade de till exempel sagt vad Mose säger, då hade de gjort sig av med avgudabilderna och förhindrat religiösa koalitioner med andra folk. Då hade de lärt folket att dyrka bara Gud och kastat ut all falsk religion. De skriftlärda, tror ni att de sa att Herrens lag var fel? Nej. De sa till och med, vi har Herrens lag. Men de sa att orden betyder något helt annat än vad ordalydelsen angav. Jeremia kallar deras ord lögnpennor. De kanske sa, det verkar visserligen som Mose säger att man inte ska skapa allianser. Men man ska inte tolka det på det sättet. Det ska förstås bildligt. Det verkar visserligen som om Moses menar att man ska krossa avgudadyrkan i landet. Men det kan han rimligen inte mena, eftersom kärleksbudet lär oss att vi ska vara toleranta. innan vi går in och förklarar hur Jeremias ord har tillämpning också idag, så ska vi klargöra en sak. Att Mose lag, det har inte samma tillämpning idag i det nya förbundet som kommer Jesus, som det hade i det gamla förbundet, där Guds folket var reglerat av landsgränser. Guds rike idag, i det nya förbundet, finns i hjärtat hos alla som tror. Den kristna kyrkan, Guds rike idag, har inga landsgränser. Utan vi kan leva tillsammans med muslimer och buddhister och hinduer i vilket land som helst. Och vi kommer att garantera dem religionsfrihet. Därför att Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Så vi ska nu inte blanda samman det som Jeremia pratar om i det gamla förbundet och hur det är idag i det nya förbundet. Det är viktigt att betona så att det inte blir fel. Men det betyder inte att Kristi kyrka är gränslös. Gränserna går mellan de som befinner sig innanför den renläriga kyrkan och utanför den. Det betyder att vi är förbjudna att upprätta allianser, koalitioner med de som inte bekänner sig till hela Guds ords lära. Det betyder att vi inte har gemensam bön eller gemensam nattvard med de som inte tror på allt Guds ord. Aposteln skriver, jag uppmanar er, Romarbrevet 16 och 17, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli till fall i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem, till sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Aposteln säger, en villolärare ska du visa från dig sedan du varnat honom en första och en andra gång. Det duger inte att säga, påven lär visserligen falskt om mässoffret och mariadyrkan och helgondyrkan och klosterväsendet, men han verkar vara en så trevlig man. Det duger inte att säga, de väckelsekristna, de lär visserligen falskt om dopet och nattvarden och omvändelsen, men om vi är tillsammans med dem så blir vi så starka tillsammans och så får vi så fint utbyte av varandra. Det duger inte. Vi ska inte låta oss förföras av fromt prat om det kommer från lögnpennor. Aposteln skriver, jag brinner av iver med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Andra Korintierbrevet 11, vers 2-4. Det är så lätt att förföras av rörelser som, precis som på Jeremias tid, viftar med Bibeln och säger, vi har Herrens lag. Jeremia förskönar inte bilden av dem. Se, de har förkastat Herrens ord. De skulle aldrig själva skriva under på en sån beskrivning. Men så är det. Idag har Gud genom profeten Jeremia gett oss en dyster bild av ett fallet folk. Men Gud ger oss inte dessa ord för att skjuta oss ifrån sig, utan för att få oss att vakna till. Herren, skriver psalmisten, är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som som har en bedrövad ande. Psalm 34:19. Gud vill inget hellre än att hans folk skulle komma tillbaka till honom. Och så är det också idag. Gud vill ha oss till sig. Han vill frälsa oss och hjälpa oss. Har vi fallit så reser Gud oss upp genom det heliga evangeliet som säger: kom till mig, tro på mig. Jesus har burit dina och mina synder och han har gått ur den tomma graven, lever och regerar i evighet. När Guds lag säger att vi ska älska Gud och medmänniskan, då ska vi lyssna så att vi rannsakar våra hjärtan med frågan: vad har jag gjort? När Gud kallar oss till omvändelse, då ska vi inte stanna kvar med ryggen vänd ifrån Gud, likgiltiga för hans kärlek och likgiltiga för våra egna fel. Vi ska lämna synden och skulden vid korset. Och lika naturligt som flyttfåglarna kommer hem, lika naturligt som flyttfåglarna flyger, så ska vi komma hem till vår älskade Gud och frälsare när han kallar. Skriften säger: kom. Och de som hör det må säga: kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta livets vatten för intet. Alltså helt gratis. Uppenbarelsebokens 22 kapitel och den 17 versen. När de falska lärarna försöker få oss att ta det lugnt med vår kristendom, att inte tro för mycket på bibelordet för att det kan tolkas på så många olika sätt, då ska vi svara samma sak som Jesus Kristus svarade Satan med i öknen. Det står skrivet. Det står skrivet. Det står skrivet. Vi riktar idag på fastlagsundagen våra blickar mot Jerusalem dit Jesus vandrar för att korsfästas. Vi hade velat att vandra hela den lydnadens väg till Guds rike på egen hand. Men vi har alla fallit. Och vi har alla snubblat på olika sätt. Jesus vandrade lydnadens väg i vårt ställe och dog den död som vi förtjänade för att vi skulle bli frälsta av nåd. Nåd alena, av enbart nåd. En nåd som vi tar emot genom tron alena, genom bara tron. Det är så han reser oss upp på lydnadens väg. Amen. Låt oss bedja.